Innan jag gick till tältet här i eftermiddag så ägnade jag mig åt en väldigt andlig sysselsättning. Vet ni vad jag gjorde? Jag plockade blommor. Nere vid hästen. Titta! Ja, det var inte för att få en applåd. Den ger vi vidare till Gud direkt, för det är faktiskt det jag ville. För det har lite med bibelstudiet, eller mycket med bibelstudiet idag att göra. Jag tänkte jag skulle intervjua den här buketten. Det är över 40 olika arter samlade. Och ni ser vilket koncentrat av skönhet det här är. Så, kära lilla bukett, ni står där nere vid hästen och växer. Varför gör ni det? De säger, det finns en Gud och han är vacker. Det finns en Gud och han är vacker. Malvan här säger, titta på mig. Vad fin jag är. Blåklockan säger, titta på mig då. Vad fin jag är. Och fibblan säger, ja men titta på mig då. Vad fin jag är. Och alla tillsammans säger, titta vad fina vi är. Och alla håller med. Eller hur? Och jag ska fråga dem en fråga till. Vad har ni för budskap till konferenserna här på Hönö? Njut av oss, njut av oss, säger de. Njut av oss. Men inget mer. Jo, säg till dem att de inte ska bekymra sig om morgondagen. För Gud har ju omsorg om oss. Titta på oss. Och ni är ju mycket mer värda än oss. Tycker ni det? Att vi är det? Ja, absolut, säger de. Ni är ju Guds avbilder. Ja, det är ju klart. Tack för den hälsningen, kära blommor. Sen ska den här buketten ges åt vår underbara värdinna Ulla-Britt Eliasson. Stoppar jag ner dem i vasen här. Ni som hör på radion, ni missar ju den här vackra föreställningen. Men den har att göra med den psalm vi ska gå in i idag, psalm 19. Som ni alla upplever de här dagarna och kvällarna, framförallt ska jag väl säga, så är det svårt att gå och lägga sig. Det är ju så ljust, det är ju så fint. Och julinatten så här i början på juli, den vill ju aldrig riktigt bli av. Solen liksom bara lämnar av sitt sken. Och hela natten håller mörkret tillbaka. Det får inte bli riktigt mörkt någon gång. Mörkret tillåts aldrig segra i den svenska försommarnatten. Och den här natten som vi upplever bär på en underbar förkunnelse. Inte bara dagen alltså som blombuketten skildrar. Det är liksom nästan inte man har råd att gå och lägga sig. Man måste ju det, för man ska göra bibelstudium imorgon också. Men det här magiska ljuset, det här myllret av liv som vi anar men kanske inte ser. Vet ni att det i sommarnatten fladdrar omkring 380 arter av nattfjärilar? Spinnare, nattflyn, vävare, mätare, vecklare, mått och allt vad de heter. Och 200 arter av nattsländor. Man vill ju inte missa den här föreställningen. Och svalarna som flyger omkring med öppen näbb. De käkar ju det här hur lätt som helst. Bara genom att flyga genom kvällshimlen. Jag såg dem igår, tornseglarna. Nattviolen är en av våra orkidéarter. Den kan man bara känna doften av på natten. Liksom kaprifolen. Den börjar dofta på kvällen för den vill locka till sig nattens insekter. Så finns det någonting som kallas de nattlysande molnen. Och som är silverglänsande, tunna, slöjliknande moln på mycket hög höjd och som bara kan ses i den svenska sommarnatten. Så nattens förkunnelse den skiftar ju naturligtvis från land till land och mellan de olika årstiderna. När David i psalm 19 för 3000 år sedan tecknar den orientaliska natthimlen så är den ju väldigt annorlunda från den svenska försommarens. Men icke desto mindre storartad och mäktig. Som förorsakade David i den här salmen att brista ut i en lovprisning över Guds ära och härlighet. Psalm 19 består egentligen av två stora böcker, eller två böcker, som skildrar båda två Guds ära. För det första är det Guds bilderbok, vers 2-7. Och det handlar om skapelsen då, det som vi kallar för den allmänna uppenbarelsen. Och för det andra är det Guds textbok, det som skrifterna, gamla testamentets skrifter i det här avsnittet då, kanske han bara hade egentligen Moseböckerna när han skrev det här. Men totalt sett så är det den särskilda uppenbarelsen, skrifternas uppenbarelse, Guds textbok som vi ska titta på. Båda de här böckerna bär fram ett budskap till människan om vem Gud är. Som jag lite lekfullt frågade blommorna. Gud är en vacker Gud. Den allmänna uppenbarelsen, alltså skapelsens uppenbarelse, har ett vittnesbörd och den kallas allmän av teologerna därför att den är tillgänglig för alla människor överallt på vår jord i alla tider. Alla kan se växtlivet, djurlivet och stjärnhimlen och havets myller av liv. Men så finns det den särskilda uppenbarelsen då, som är det skrivna ordet, som är mer begränsad och som beskriver Guds handlande i historien och som når sitt klimax i Jesus Kristus. Det som i gamla testamentets början, där i första Mosebok, dagen börjar gry. Det är lite skumt i början, man förstår inte så mycket och det är mycket som man skulle vilja ha svar på. Men det blir mer och mer uppenbarelse, bok läggt till boks och till slut så står solen i zenit när Jesus Kristus uppenbaras. Då har Gud talat färdigt, står det i Hebreerbrevet, i och genom Kristus som är Guds härlighets återsken. Jag var på skolavslutning i kyrkan för några veckor sedan på grund av mina barnbarn och det var mycket sång. Barnen sjöng många sånger av lovsångskaraktär till den svenska sommaren. Men, som svensk lag bjuder, inte den minsta kopplingen till skapelsens Gud, gåvornas givare. Och jag älskar ju Idas sommarvisa. Och jag kan ha fullt fördrag med att Ida leker sommarens mästarinna som sätter igång allt. Men egentligen är det väl inte Ida som gör att blommorna blommar, eller kohagen blir grön, eller svalorna flyger, eller kvällshimlen är vacker och skär. Och ja, det förstår vi ju alla. Men varför tillåter vi oss så sällan att vår förundran över skapelsens skönhet också leder oss till honom som ligger bakom den här skönheten? Så att vi tackar honom och tillbeder honom och ger honom äran. Han som är universums frammanare och uppehållare. Varför är det ingen som frågar vad konstnären heter? Liksom? Vad scenografen heter? Till och med vetenskapsmännen erkänner ofta att naturens komplexa mönster och ändamålsenliga funktion argumenterar för någon sorts design. Det ser ut som, säger man, som det skulle finnas en tanke bakom. Det verkar så, som om det vore någon som hade planerat det här. Men eftersom en sån tanke är oförenlig med en materialistisk världsuppfattning där ingen gud får finnas till, så måste man hela tiden liksom värja sig mot det här och säga, ja, det bara ser ut som om det vore en tanke bakom, men det är ingen tanke bakom. Och så retirerar man till, om man tror, en mer vetenskaplig hållning. Och det finns många fantastiska naturprogram, tycker jag, i tv nu för tiden. Som lockar oss till fascination och beundran och förundran. Men det man ständigt i programmet poängterar, ja, detta är vad naturen själv har råkat eller lyckats åstadkomma. Punkt. Och man måste liksom hela tiden vara på sin vakt steget innan lovsången. Förstår du? För att visserligen uppfordrar en sån här blombukett till att säga, åh, Ja, men vem ska jag tacka? Det finns ju ingen att tacka. Jag skulle vilja lovsjunga. Jag skulle vilja rikta min glädje till någon för det här. Men nej, det får man ju inte. Så jag tror det är människan ont liksom, att hela tiden behöva hejda sig och betvinga den röst som ständigt viskar till henne som blommorna här. Det finns en Gud. Det finns en Gud. Nej, nej, säger människan. Det får det ju inte göra. För då måste ju så mycket i min världsbild förändras. Och jag tror det här gör människan ont. Att inte få liksom falla ner och ge utlopp för de här känslorna av glädje över skapelsens skönhet. Fullt ut alltså. Att få säga tack till någon. Och inte som bara hon, svensk-finskan, sjunger. Jag vill tacka livet för det har givit mig så mycket. Ja, visst, en tacksamhet. Men att tacka livet är ju inte att rikta sig till någon person. Det blir någonting abstrakt. Behovet av tacksamhet erkänns. Men målet för tacksamheten, där vacklar man. Och i det avseendet måste det väl ändå vara lite trist att vara ateist. Tänker jag. Ingen att bli tackad för. David beskriver nu sin fascination inför båda de här uppenbarelseformerna. Och gör i salmen, och det är därför jag har valt den här salmen, gör i salmen inget avbrott mellan den första boken, så att säga, Guds bilderbok, den allmänna uppenbarelsen, och skrifternas uppenbarelse. Utan det är precis som att salmisten säger, titta vad Gud talar genom himlarna och genom solen. Och titta, Gud fortsätter att tala i sitt ord. Han gör inget avbrott mellan vers 7 och 8 där i salmen, utan han bara liksom fortsätter helt ogenerat. Som om, ja, Gud höll på att tala nu genom solen, titta, nu fortsätter han att tala genom sitt ord. Det här tycker jag är någonting vi måste uppmärksamma väldigt noggrant. För att ordets predikan måste i så fall överensstämma med blommornas predikan. Det får inte skorra, va? Den Gud som blommorna liksom vittnar om ska också kännas igen i evangeliets förkunnelse. Det budskap som stjärnhimlen frambär ska också anas i evangeliets förkunnelse. Skapelsens Gud ska kännas igen i evangeliets Gud. Ornitologen, de som kollar på fåglar, du vet. Det finns ju en del som är otroligt nyfikna på fåglarna. Och det förstår jag. Men om de kommer till en gudstjänst så ska de känna igen sig på något sätt. För att samma Gud som presenteras i gudstjänsten och lovsjunges där är den Gud som de också anade, eller ornitologen anade när han var ute och kollade på korsnäbbarna i lärktalsdungen tidigare på morgonen. Och astronomen, om han kommer till gudstjänsten, så ska han också känna igen sig i församlingens gudstjänst, därför att han förnimmer samma vördnad för Gud som han så många gånger har upplevt när han skådat ut i rymden genom sina teleskop. Och vi hjälper människor att finna Gud om vår förkunnelse upprätthåller den här kontinuiteten mellan den allmänna uppenbarelsen och evangeliets skönhet. För båda är sköna. Egentligen är ju evangeliets budskap ännu vackrare än blåsipparnas. För apostlarna var den här kopplingen fullständigt naturlig. Självklar. De kommer till jungfruterritorium, till exempel länder och folk, apostlagärningarna 14, där man aldrig har hört talas om Bibelns Gud. Hur presenterar man då sitt evangelium? Jo, man säger, vi har kommit för att förkunna för er den levande Guden. Han som har skapat himmel och jord och hav och allt vad det rymmer. Oj, är det den Guden? Då känner alla egentligen igen sig på något sätt. För alla har ju förnummit egentligen skapelsens förkunnelse. Och nu får man veta namnet på den skapare som ligger bakom allt detta. Och dessutom säger de, från himlen har han gett er regn och skördetider. Och han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje. Det är den Guden som vi har kommit till er för att berätta om. Den Gud som har talat genom skapelsen, säger de vidare, har nu ett angeläget ärende till er. Han har sänt sin son. Han vill att ni ska bli vänner med honom genom försoningen i, och så presenterar man Jesus Kristus. Så, Gamla testamentets skrifter vittnar om detta ärende. Skrifterna, den särskilda uppenbarelsen, utlovade ju den här kommande frälsaren. Lägg också märke till att den allmänna uppenbarelsen som Paulus och Barnabas refererade till i sin introduktionsbudskap, den allmänna uppenbarelsen har haft en positiv betydelse för människan under alla tider. Den har gett henne glädje. Varför regnar det? För att det ska växa. Varför skiner solen? För att det ska växa. Varför ska det växa? För att vi ska få mat och fylla våra hjärtan med glädje, står det. Genom att årstidernas växlingar fungerar, va? Och det är ju ett känt faktum att vi mår bra av att vara ute i naturen. Och det tycker jag man ska ta som en intäkt på. Vi mår bra att vara i den miljö som Gud har planerat och planterat för oss faktiskt. En amerikansk forskare, Roger Ulrich, har också visat att människor påverkas mer positivt och får lägre blodtryck av att se på videofilmer om naturen än att se på videofilmer från stadsmiljö. Och det finns ett helt register av undersökningar i det här slaget. Ska inte dra alla dem. Nyare forskning har också visat att det händer någonting i hjärnan inför naturupplevelser. Genom magnetröntgen har man kunnat konstatera att ny energi alstras i hjärnan från naturupplevelser. Och det säger någonting om att Guds uppenbarelse, den allmänna uppenbarelsen, tillför energi. Den ger oss någonting gott. Enligt en undersökning ledd av forskare på Institutet för framtidsstudier svarade 94% av de tillfrågade att de blev avspända och harmoniska när de vistades ut i naturen. 72% tyckte att det gav dem kontakt med tillvarons sammanhang. Ett intressant sätt att uttrycka sig. 64% ansåg sig, ansåg sig ha behov av att uppleva något som inte formats av människan. Så man inser när man går omkring naturen, det här gör mig gott och det här är inte format av människan. Nästa fråga borde ju vara, av vem då? Liksom. Men man mår gott och man erkänner det. Genom skapelsens predikan så förstår vi att Gud vill att människan ska må gott. Genom evangeliets förkunnelse blir det ännu mer uppenbart. Skapelsens Gud vill bli din personliga vän. Kung David för 3000 år sedan tecknade ner den här salmen och vävde samman skapelsens förkunnelse med evangeliets förkunnelse, för att människan behöver också evangeliets förkunnelse för att hon ska bli vän med honom som ligger bakom skapelsens förkunnelse. Och han sammanväver de här båda förkunnelseformerna i ett och samma poetiska verk. Fantastiska poetiska verk som psalm 19 är. När han gick ut i den orientaliska natten så såg han inte bara den stjärnbeströdda himlen, utan han hänfördes av dess förkunnelse. Och nu kanske vi kan få upp vers 2 på skärmarna här och så ska vi läsa vidare i salmen. Och så säger han, himlarna. Det står egentligen, himlarna förkunnar Guds härlighet. Himlavalvet vittnar om hans verk. Himlarna i pluralform, alltså det innefattar både rymden och stjärnhimlen och molnens och fåglarnas himmel. Fästet avser himlafästet eller himlavalvet, natthimlens fantastiska sceneri, bakom vilket David ser Gud som en hantverkare. Det står egentligen i hebreiskan hans händers verk, hans fingrars verk. Som om Gud med stor noggrannhet och omsorg hade placerat ut alla stjärnor till mänsklighetens beskådande och beundran. Och verbet förkunna, det står i participform, alltså egentligen så står det förkunnande. för att betona att det är frågan om en ständigt pågående förkunnelse. En predikan som ingen kan avbryta. Tänk dig. Den pågår och har pågått sedan urminnes tid, sedan jordens skapelse. Och den frambär detta mäktiga budskap till alla människosläkten. Samma stjärnhimmel som Abraham såg för 4000 år sedan kan vi beskåda idag. Och redan Abraham blev överväldigad av den stjärnhimlen och såg Guds storhet och makt och härlighet, så borde ju vi bli det ännu mer. Och finna ännu större anledning att hålla Gud för trofast. Eftersom vi vet att vårt stjärnsystem innehåller långt mer än vad Abraham kunde se på sin tid. Om han hade verkligen förmått räkna stjärnhimlens stjärnor. Vi vet idag med hjälp av våra teleskop att det handlar om i vår galax, bara Karlavagnens galax, miljarder stjärnor. Och dessutom så finns det hundratals miljarder stjärnsystem likt vårt borta ute i rymden som avlöser varandra i ett till synes oändligt universum. Och min tanke famlar, jag vet inte hur det är med din, men man inser ju sin litenhet. Och det är väldigt nyttigt. Man inser sitt behov av att falla ner och tillbedja. Och åtminstone som Abraham gjorde, hålla Gud för trofast, det står, då trodde Abraham Gud. Då insåg han att den Gud som har gett mig löftet om ett son, det är samma Gud som ligger bakom stjärnhimlen. Okej, det är klart han förmår ge mig en son. Ära till honom som har bestämt deras storlek och mängd och deras plats i rymden. Ära till honom som har givit dem deras ljus och räknat fram dem i hopar, och ära till honom som nämner dem alla vid namn, så att inte, som det står, inte en enda utebliver av dessa hundratals miljarder. Och tänk dig, han har namn på varenda en. Kan det finnas så många namn? Det här är fascinerande, va? Och man kan ju gå vidare och undra, har Gud namn på alla grästrån också? Och på alla tallens barr? Han räknar våra hårstrån. Han har koll på oss. Jag ska komma åt till det här i morgonbitten när vi går till psalm 139 om Guds storhet som skapare. På en nattlig färd över Medelhavet hörde Napoleon en några av sina officerare stå och ifrågasätta i sitt samtal Guds existens. Då sa till och med Napoleon till dem: mina män, mina herrar, innan ni gör er av med Gud, och så pekar han mot natthimlen, så måste ni göra er av med dem där, pekar han på stjärnhimlen. Kung David går vidare i salmen och konstaterar att skapelsens förkunnelse aldrig tystnar, vers 3. Den ena dagen talar där om till den andra. Och den ena natten kungör det för den andra. Det som både dag och natt håller på och överlämnar stafettpinnen hela tiden om Guds härlighet. På väldigt olika sätt förkunnar ju dag och natt. Den ena dagen slutar sin förkunnelse och lämnar över stafettpinnen till nästa dag och säger, nu är din tur, nu får du fortsätta. Den ena natten säger till den andra natten, nu är det din tur, nu får du fortsätta att förkunna. Det upphör aldrig. Utan det pågår ständigt, allt sedan skapelsens morgon, vers 4 och 5. Det är inte ett tal, det är inte ett ljud som hörs. Deras röster kan inte höras, men över hela jorden når de ut. Till världens ände når deras ord. Det finns en annan översättning som kanske till och med är riktigare. Det finns inget tal eller språk där detta tal, alltså dagens och nattens förkunnelse, inte blir hört. Det vill säga, dagens och nattens förkunnelse är universellt. Den når ut till alla folk, oavsett vilket språk det folket talar. Alla förstår nattens förkunnelse. Alla förstår dagens förkunnelse. Den kände 1800-talspredikanten Charles Spurgeon uttryckte sig så här: solen och månen och stjärnorna är Guds resepredikanter. De är apostlar som under sin resa stärker dem i tron som aktar Herren. De är domare som dömer av gudadyrkarna. När den amerikanske presidenten är hemma i Vita huset så hissas ju den amerikanska flaggan, stjärnbaneret, över Vita huset. Och Spurgeon säger vidare så här: i rymden över oss så hissar Gud sin stjärnbeströdda flagga för att visa att konungen är hemma. Han är hemma, han är här, han finns. Vers 5-7. Så ägnar nu David särskild uppmärksamhet åt en stjärna, nämligen vår närmaste stjärna, den största himlakroppen i vårt planetsystem. Solen, vilken bara egentligen är en medelstor stjärna, som om den vore ihålig är den ganska stor ändå i jämförelse med vår lilla planet. Det skulle rymmas 5 miljoner planeter av jordens storlek om man kunde stoppa in dem i solen. Så stor är en liten stjärna på 15 miljoner mils avstånd från solen. Den närmaste stjärnan bortom solen skulle det ta över 4 år att resa till om man åkte med ljusets hastighet. Det är bra om det börjar svindla lite i våra små hjärnor. Med poesins språk säger David i vers 5b att Gud har gjort en liten hydda åt solen för att solen liksom ska få vila sig efter sina vandringar över himlavalvet. Här kan du vila dig under natten, säger Gud. Ja, det är ju poesins språk, men det visar på hur stor Gud är. Han har kontroll över alla stjärnor och naturligtvis vår lilla stjärna som vi kallar solen. Det här är ett annorlunda sätt, min sanna, att se på solen än avgudadyrkarna. Ni vet, de gamla egyptierna, de dyrkade solen, de kallade solguden Ra. Och till och med judafolket så tragiskt förföll till soldyrkan och måndyrkan och dyrkan av stjärnbilderna strax innan fångenskapen. Det var en av de främsta orsakerna till fångenskapen. Till och med i vår tid, jag var en sommarkväll, det var mitt på dagen förresten, ute i Göteborg. Jag kom i samspråk nere vid Bältespänna parken med en man i 35-40 åldern. Och jag började prata med Gud, försökte intressera honom för min tro på Gud. Och då säger han, jag behöver ingen Gud, solen är min Gud. Det är solen som jag har att tacka för livet. Jag blev väldigt överraskad, men han fortsatte. Det är solen som ger oss ljus och värme, utan solen skulle ingenting växa. Solen uppehåller allt liv, så jag tackar solen för livet. Och mina försök att påpeka att solen ju egentligen bara är en stjärna, en glödande himlakropp, totalt förgäves. För honom var den gudomlig. Precis som det står i Romarbrevet 1 om det tidiga människosläktet. De bytte bort den oförgängliga Gudens härlighet. De tog sig för att dyrka det skapade och tjäna det skapade framför skaparen som är högt lovad i evighet. Hur har vi kunnat bli så blinda? Hur har vi kunnat byta ner oss att bli materialister? Det vi skulle kunna vara tillbedjare. De bytte bort, står det, den oförgängliga Gudens härlighet. Nåväl, 6-7 nu, verserna, beskrivs solen under 2 bilder. Den liknar för det första en brudgum som lämnar sin kammare. Den liknar en hjälte som gläds att löpa sin bana. Den stiger upp i himmelens ena ända och når sitt kretslopp till den andra. Ingenting är gömt för dess glöd. Alltså, först bilden av en brudgum. En ung man, högtidsklädd, fräsch, full av kraft och glädje som ger sig ut till det väntade kärleksmötet. Detta är ju den största dagen i hans liv. Han ska förenas med sin älskade. Så beskrivs solen när han kommer upp där borta i väster för att löpa sin bana fylld av glädje och kraft. Och bestråla hela skapelsen med sin glans. För det andra, solen som en hjälte som är ivrig att löpa sin bana. Solen som en storlöpare, kan du tänka dig? Där hela skapelsen liksom sitter på läktaren fylld av beundran. Och ser hur denna löpare stormar fram på sin bana. Varje dag lika majestätiskt i sitt segertåg över himlavalvet. Och vi njuter av dess värme. Och vi gläder oss över lite solbränna. Men tackar vi Gud för solen varje dag. Vi vet ju naturligtvis att det egentligen inte är solen som vandrar utan det är jorden som snurrar runt sin egen axel ett varv per dygn. Men ur det mänskliga perspektivet så går ju solen upp och ner. Vi säger ju så än idag, trots att vi vet bättre. Samma gigantiska bana tillryggar Lex, och ingenting är dolt för dess ljus. Solen ser liksom allt. Tänk bara på växternas fotosyntes, som tack vare solens ljus, bladen kan omvandla koloxid till vatten och syre, som gör att vi får mer syre tillgång på jorden, så att man kan kalla de stora tropiska skogarna för jordens jättelungor som andas åt oss. Och vi håller på att förstöra de lungorna. Om nu redan solen har ett sådant inflytande på minsta lilla blad och grässtrå, skulle då inte han som har skapat solen veta vad som rör sig på jorden? Skulle inte han veta allt om oss? Jag ska tala mer om det imorgon. Gud har fullständigt koll på varenda cell i vår kropp. Och det finns över 60 miljarder sådana. Solnedgångarna må vara intagande. Det är så här nu, att trots sin skönhet och sin härlighet så säger ju den allmänna uppenbarelsen ingenting om våra djupaste behov som människor egentligen. Solnedgångarna må vara intagande, men de berättar inte för mig att Gud älskar mig. Hägg och syren må fylla försommarkvällen med väldoft, men de har ingenting att berätta för mig om hur jag får mina synder förlåtna. Flyttfågelsträcket, tranornas rop på hösten väcker min fascination och längtan, men säger ingenting om att det finns hopp bortom död och grav. Förstår du? Skapelsen är underbar, men den säger inte hur jag ska bli vän med Gud. Därtill behövdes ytterligare uppenbarelse, och den har blivit oss given. Skapelsens Gud har talat till människosläktet, och genom Jesu Kristi människoblivande har Gud liksom kommit in i sitt eget vardagsrum för att hälsa på oss och berätta för oss vem han är och vad han vill med våra liv, och vill säga att han vill bli vår personliga vän. Så om den allmänna uppenbarelsens vittnesbörd är överväldigande, så överväldigande att Paulus till och med säger att den som detta till trots, en sån här blombukett till trots, väljer att rakt ut förneka någon som helst tanke på Gud, att det skulle kunna väcka någon som helst tanke på Gud, den människan, säger Paulus, är faktiskt utan ursäkt. Hon må ropa, ge mig bevis. Och Gud säger, har du inte sett på hundkexen när de vajar för vinden? Har du inte sett nyponblommorna nere på hästen? Ge mig bevis. Har du inte sett natthimlen? Såg du aldrig vitsippshavet under björkdungen när de kom fram där så skönt i maj, april, maj? Ge mig bevis. Titta på din egen kropp. Vi tar det imorgon också. Vi tar det imorgon också. Ingen kan någonsin säga liksom, jag hade ingen aning om att du fanns, Gud. Alltså, säger Herren. Och så kommer de här frågorna. Va? Följde dig aldrig in när du såg stjärnhimlens mäktiga valv, att det skulle kunna finnas någon som är större än dig? Jo, det är klart, man tänkte. Varför tillbar du då inte? Varför tackade du då inte? Nåväl. Lika glad och imponerad som David är över skapelsens vittnesbörd, är han nu över skrifternas vittnesbörd. Han går direkt in på Bibelns vittnesbörd och säger i sex lovprisningsfraser det utomordentliga värdet som man finner i Guds ord. Han är förvånad eller imponerad över att skapelsens Gud har kommit till oss och talat till oss. Skulle vi då inte lyssna? Herrens ord, Herrens lag och så vidare. Alltid så står det Herrens före de här olika synonymerna på Guds ord. Och betonar liksom auktoriteten bakom. Det är Gud som har talat. Det är Herren Gud som har talat. Herrens lag, vers 8, är utan brist. Det vill säga, den är komplett. Den täcker in alla livsområden och ger vägledning i alla livets situationer. Inte så att den ger svar på enskilda frågor som man ställer, men den ger dig vägledande principer för frågor som du kan möta i livet. För det andra, den ger nytt liv. Den vederkvicker själen. Guds liv, Guds ord föder på nytt. Hur många gånger har jag inte upplevt när jag öppnar Bibeln och tänker, ja, jag ska väl läsa idag igen. Och inte är beredd på den överraskning som drabbar mig när plötsligt ordet blir levande. Det är ett levande ord, Guds ordet. Och det vederkvicker själen. Det föder en människa på nytt och den ger föda och näring åt det andliga livet. Ni är ju födda på nytt, säger Petrus, genom Guds levande ord som förbliver. Stumma avgudar kan varken tala eller ge liv. Men, sa Jesus, de ord som jag har talat är ande och liv. Och ibland så räcker det, ibland kan man träffas av ett enda bibelord. Har du varit med om det? Precis som den sökande Martin Luther en gång träffades av Romanbrevet 1 och 16. Den rättfärdige ska leva av tron. Och hela hans liv vändes upp och ner och reformationen började brinna över hela vår kontinent. Och världshistorien förändrades av ett bibelord. Ja, det var mycket annat till det också, men det var liksom det utlösande faktorn. Vers 8b. Herrens lära är fast. Det är en grund som man tryggt kan bygga sitt liv på. Det gör den enfaldiga eller den oerfarna. Det betyder enfaldiga, inte någon människa som är alltså mindre begåvad, utan en oerfaren, kanske mer naiv i sin hållning. Den människa som inte har fått så mycket erfarenhet än. Hon kan ändå bli vis genom att ta fasta på Guds ord. Det ger henne stabilitet i livet. Och hon slipper kastas hit och dit av alla mänskliga tankar som kommer och går. Att bli kristen betyder att få fast mark under fötterna. Guds ord ger en ökad livsinsikt, en ökad klokskap. Jag tror nästan det höjer intelligenskvoten lite också, faktiskt. Och sen kommer den helige ande, vår svaghet till hjälp, så vi kan förstå mer än vi annars skulle göra. Vers 9. Du vet, det står i psalm 119. Jag är klokare än alla mina lärare, till jag begrundar dina vittnesbörd. Vers 9. Herrens påbud är rätt. De är rättade för att det är Gud som har sagt det. Och Gud vill att vi ska välja det som är rätt. Bibeln ger oss kunskap om vad som är rätt. Vi lever i en tid då man ifrågasätter överhuvudtaget uppdelningen av rätt och fel. Utan allting har blivit så relativt och subjektivt att man menar ingen kan framhålla längre vad som är rätt. Men det finns en Gud som har talat och som har uppenbarat vad som är rätt. Livgivaren är också laggivaren. Samma Gud som är bakom livet är bakom lagen. Inte för att liksom begränsa vår lycka, utan för att maximera den. För att ge oss det som är nyttigt för oss. Han som har skapat oss måste ju veta vad som är bäst för oss. Och hur vi bäst ska relatera till varandra och leva som människor på jorden. Den moraliska ordningen utifrån Guds ord är identisk med Guds väsen. Den uttrycker vem och hurdan Gud är. Och Gud vill att vi ska veta vad som är sant och vad som är gott och välja det framför det onda och det falska. För det finns det som är ont och det som är falskt. Om du säger att ingenting finns som är riktigt rätt, så kan du heller inte hävda att det finns någonting som är riktigt ont egentligen. Men Guds ord ger oss grund och motivation för den moraliska förpliktelsen som alla människor erkänner, alla religioner erkänner. Alla, över hela vår värld, så erkänner man, ja, vi ska nog inte ljuga. Vi ska nog inte stjäla. Vi ska inte mörda. Vi ska inte skvallra. Allt det här man är överens om, liksom. Den moraliska förpliktelsen. Och den får sin bekräftelse i Guds ord. Eller hur? Den förstärks, den får sin motivation. Och den försäkrar oss också om rättvisans slutliga seger. Och det är ju underbart. Att rätten ska segra. Guds rättfärdighet ska segra. Inte ondskan. Så det spelar någon roll hur vi lever. Och det ger näring till kampen för rättvisa. Om ingen rättvisa någonsin kommer att skipas, vad spelar det då för roll? Men just den sanningen, att rätten ska en gång upprättas av Gud själv, ger näring till rättvisans kamp. Herrens påbud är rätta, och så står det. De ger glädje åt hjärtat. Det kanske inte alltid är så lätt att göra det som man vet är rätt. Men om man gör det får man uppleva tillfredsställelse, eller hur? Över att man har gjort det man vet Gud har sagt. Och det kommer liksom en andens bekräftelse på det. Det var skönt att du gjorde det. Att du sa förlåt till den människan som du behövde säga förlåt till. Jag minns en ung kristen kille som blev frälst för en del år sedan. Och det här är ett tecken på också hur visheten snabbt kan komma till en ny kristen människa. Han kom till mig och sa, åh vad skönt, jag har bekänt. Vadå, sa jag. Jo, innan jag blev kristen så körde jag ju ner min moped i Mölndalsån. Och så gick jag till försäkringsbolaget och sa att någon hade stulit den. Och så fick jag ut försäkringspengarna. Och det var inga problem, jag levde ju med det. Men när jag blev frälst så började mitt samvete gnaga. Då blev han ställd i relation till Guds lagar. Va? Och då vaknade hans moraliska förpliktelse. Och nu har jag gått till försäkringsbolaget och berättat alltihop. Åh, skönt, sa han. Ja, visst. Det är gott att lyda Gud. Gud vill att det ska kännas gott. Va? Vers 9b. Herrens befallningar är klara. De är luttrade, de är rena. Det finns inga skadliga element i Herrens bud. Bara sånt som är bra för oss. Och det gör blicken ljus. Man behöver inte fladdra med blicken liksom när man är osäker, när man har en massa skuldkänslor som man vill dölja. Man har fått förlåtelse. Man har fått in Guds ord och det börjar lysa någonting nytt i ögonen. Som jag läste igår lite grann om. Ja, det här är ju egentligen ett fånigt exempel. Men min farmor berättade för mig när vi satt hemma i köket där i Stora Tuna en gång. Jag var så osäker om jag skulle svara ja till Josef när han friade till mig. Jag var så osäker. Så till slut så bad jag Gud ge mig ett ord. Och så tog hon Bibeln som man inte ska göra. Jag rekommenderar inte det alls. Och slog upp den. Och kom till första Mosebok. Det står i sammanhang med Josef och bröderna. Gå till Josef och gör som han säger. Och så blir det Josef och så blir det 5-6 barn och en var David, min far, och så är jag en människa. Nå. Men framförallt Guds ord har en vägledande, men vi ska inte läsa Guds ord på det sättet, men Gud kan ibland gå oss till mötes i vår naivitet. Själva blicken blir ljus och klar. Det finns en renande kraft i Guds ord. För den människan som inte längre har någonting att dölja. En ny skönhet uppstår. En ny renhet som är uppenbar för omgivningen. Jag läste en, kanske berättade det förra året. Jag läste en intervju som Leif G.W. Persson, vår främste kriminolog, gjorde med en frälsningssoldat. Hon gick på krigsskolan och skulle bli alltså officer i frälsningsarmén. Och han tyckte, hur kan en ung, ja rätt så fräsch, ung människa i 25-årsåldern ägna sig till åt någonting sånt som frälsningsofficer. När det finns så många andra attraktiva alternativ. Men så står det i mitten av intervjun, så säger han bara i en mening så här. Hon har något ljust över ögonen. Och sen i slutet på intervjun så säger han, summerar allt. Det ljusa över hennes ögon, är det som är Jesus faktor? Åh, vad fint uttryck. Tack Leif G.W. Persson. Visst är det det. Det är det som är Jesus faktorn. Guds ord gör oss vackra. Och jag tänker på när jag sitter här framme, vilket jag inte vill göra, men Gunnar Ånskog måste sitta där. Nåväl. Det är roligt att se er. Men ni är så vackra när ni beder. Människan är vacker när hon beder. Det kommer något heligt och rent över henne. Och därför är det fint att sitta här och se er. Herrens befallningar gör blicken ljus. Vers 10, hinner vi något mer här. Herrens ord är rena. Ordet ren betyder Det används som dyrbara ädla metaller som har förädlats. Guds ord är någonting mycket ädelt och rent och hållbart. Det ska alltid bestå. Mänskliga filosofier kommer och går. Det växlar hela tiden. Guds ord är lika oföränderligt som Guds väsen. Gud förändras inte. Hans ord förändras inte. Prisat var det hans heliga namn. Jesus sa, himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig någonsin förgås. Det är otroligt. Vers 10b. Herrens stadgar är sanna. De är fullständigt pålitliga, trovärdiga. Därför att Gud kan inte ljuga. Och Paulus säger i Titusbrevet, jag är sänd därför att det finns ett hopp om evigt liv som Gud för evärdeliga tider sedan har utlovat. En Gud som inte kan ljuga. Det är honom vi har kommit till er för att berätta om. Och det hopp som han har gett mänskligheten, han kan inte ljuga. Han är trovärdig. Integriteten i Guds person garanterar tillförlitligheten i det han har sagt. Och den som lyder Gud blir inte lurad. Guds ord, Guds stadgar står det, är allesammans rättfärdiga. De är schyssta. De gör att vi behandlar varandra på ett rätt sätt och respekterar vår medmänniska. Om vi lyder Guds bud så skvallrar vi inte, ljuger inte, sprider inte falska rykten, skäl inte, vi respekterar medmänniskans egendom och så vidare. Hans hustru, hennes man. Vers 11, sammanfattar nu David allt samman. Sin upplevelse och erfarenhet av Guds ord i orden, de är mer åtråvärda än guld, än rent guld i mängd. Tänk dig, om man kunde väga upp en stor hög med guldtackor och lägga bygga upp här, värd kanske miljarder, stor mängd guld. Och så har du Guds ord, den här boken på andra sidan. Vad skulle du välja? Pengar eller ordet? Alltså det var den bild han målar upp. Och då säger han, Guds ord är mer åtråvärt än allt guld i världen. Är det sant? Vilket är dyrbarast i ditt liv och mitt liv egentligen? Är det som Lapplisa sjöng? Jag blev frälst, jag härlig frälst. Och jordens skatte får vem som helst. Jag byter ej bort den skatt jag fått för miljoner. Jag mår så gott. Ja. Guds ord är ljuvliga för själen. Vers 12. Visar också på det praktiska värdet. Genom den blir din tjänare varnad. Det varnar oss när vi är på väg åt fel håll. Så om vi följer Guds ord så besparas vi från mycket ont. Och dessutom får vi riklig lön, står det. Redan i det här livet. Det är sant, man kanske kan göra kortsiktiga vinster genom att gå vid sidan av Bibelns väg. Men den som gör det är dömd att förlora i det långa loppet. Vi ska tala om det när vi går igenom psalm 73 här om ett par dagar. En gång ska det visa sig att de som lydde Gud var de verkliga vinnarna. De är värda att gratulera. Förresten, bara det att få leva med ett gott samvete är väl lön nog, håller jag på att säga. Att få sova gott om nätterna. Om du vet vad många det är, om du visste vad många det är som sover dåligt, det är för de har gnagande samveten. Som drar sömnen ifrån dem. Vers 13, David börjar ansaka sig själv till sist. Vem känner själv alla sina fel? Fria mig från synder jag inte vet om, från mina hemliga brister. Men hindra mig också från öppet trots. Låt inte få makt över mig, för då är jag utan brist och fri från svåra synder. Det vill säga, han speglar sig i Guds ord. Men den som inte umgås med Guds ord blir lätt blind för sina egna brister. Men Bibeln har en förmåga att låta oss inse sanningar om oss själva som inte alltid är så behagliga. Men det är en spegel som vi behöver titta oss i för att få våra hemligaste synder avslöjade för oss. Så att vi kan lägga det till rätta. Guds ord är ju levande, kraftigt, skarpare än något tvegat svärd. Det tränger igenom, det åtskiljer själ, ande, märg, ben och en domare över hjärtat. Innersta tankar uppsåt. Vi behöver det. Jag behöver det varje dag. Rening varje dag. Och det finns rening varje dag. Guds ord vill inte att vi ska känna oss avslöjade för avslöjandets skull. Liksom skämmas. Inte alls. Syftet är att vi ska inse sanningen om oss och söka förlåtelse och rening. Fria mig från mina synder. Förlåt mig mina hemliga brister. Vers 15. Vi närmar oss slutet. Ta i nåd emot mina ord. Mitt hjärtas bön till dig. Herre, min klippa, min hjälpare. Så avslutar han salmen med en bön om att både hans tankar och hans muns tal ska vara i överensstämmelse med Guds ord. Både hur han tänker och hur han talar. Så. Psalm 19 har alltså påmint oss om två mäktiga sätt på vilka Gud talar och gör sig känd för människosläktet. Skapelsens uppenbarelse, skrifternas uppenbarelse. Skapelsens uppenbarelse går ut till alla folk och ingen kan tysta det. Ingen kan hindra solen från att gå ner eller upp eller att skina. Ingen kan riva ner stjärnhimlen eller få kala vagnens stjärnor att slockna. Ingen kan rubba månens bana ur balans. Ingen kan få jorden att stanna i sin bana runt solen som det tar varje år. Ingen kan förhindra växlingarna mellan dag och natt. Och lika omöjligt som det är att få skapelsens vittnesbörd att tystna, lika omöjligt är det att få Guds ord att tystna. Det ska leva vidare. Det ska aldrig förgå. Även om denna skapelse, trots sin mäktiga predikan, faktiskt ska förgå. Den ska inte bestå. Den är lagd under förgängelsen. Den väntar, den suckar. Det finns en suckan även i denna vackra blombukett. Imorgon ska många av dem vara döda. Och snart ska hela härligheten vara borta. Den ska vissna, den ska försvinna. Men den som gör Guds ord ska bestå evinnerligen. Guds ord ska bestå. Gud ska skapa en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Och då hela skapelsen ska lysa av Herrens härlighet. Mycket, mycket mer än vad den nu gör. Oj, jag kan inte ens föreställa mig något litet om vad det kommer att innebära. Men vi har den stora friheten att idag, och du har det, att idag välja vad du ska göra med uppenbarelsen från Gud. Från stjärnhimlen, från växtlivet, från djurlivet, fågellivet och från skrifternas rop ut till dig. Där Jesus säger, jag är det sanna vinträdet. Jag är vägen, sanningen och livet. Jag är det bröd som kom ner från himlen för att ge världen liv. Vad hjälper det om vi njuter av sommaren men inte uppmärksammar honom som allt egentligen handlar om? Amen. Herre, vi tackar dig för din härlighet. Ditt namn som det står är härligt över hela jorden. Du är skön och du består oss med skönhet. Du har gjort oss vackra som människosläkte. Förlåt oss att våra kronor har hamnat på sned. De kronor du krönte oss med. Så att vi inte längre lever till din ära som du ämnade oss till en gång. Och jag ber för den som lyssnar just nu. Att den människan som just nu lyssnar och har anat att Gud kanske är större än vad jag trodde. Gud kanske är annorlunda än den Gud, så lilla Gud som jag hade i mitt lilla förråd av förståelse. Att den människan nu vidgar sitt hjärta för honom som är konungars konung och herrars herre. Och en gång ska stiga fram i härlighet och träda in i vår egen värld för att göra allting nytt. Hjälp någon att ta emot dig just nu. I stor vördnad och tacksamhet. Amen.